Jag befinner mig på museet i Falköping här och det är en påskrunda framför oss och vi har en ny utställning här som Per Forendahl vet en hel del om. Vad är det vi ser och vad är det vi är i för sal här idag?
Nu är vi i den stora utställningssalen på Falköpings museum och här pågår ju då en unik utställning kan man säga, för att det är alltså närmare 80 verkare utav Göteborgs kolorister och deras föregångare. Och hela den här samlingen kommer från en privat samlare här i Falköping faktiskt. Så att, det är verk som aldrig har visats tidigare tillsammans. Några har varit utställda kanske på 30, 40, 50-talet. Men det är också väldigt många utav tavlorna här som aldrig har visats överhuvudtaget, utan kanske funnits hemma i hos konstnären eller konstnärens familj, efterlevande. Mm. Så att det är vi jätteglada för. Och det här sker ju i samband med att Falbygdens konstförening firar 80 år. Så det är en jubileumsutställning samtidigt.
Mm. Och ja, jag är bara tagen av all färgform här. Men vad heter den här utställningen?
Den heter Färg, form och frihet. Mm. Och vi började ju planera för den här utställningen för ett år sedan och då var det lite olika titlar, men det landade i det här att vi ville kalla den detta. För det handlar ju verkligen om färg. Det var ju då färgen blommade ut på 20-talet när de här eleverna gick på Valand och blev sen konstnärer, utbildade konstnärer. Och formen, den är ju också viktig i det här sammanhanget, för det är ju mer kanske handlar om en upplösning av form som blev under modernismen. Formen var ju viktig ändå, men man kunde vara lite mer fri. Och det kommer vi in på frihetsbegreppet också då, att här fick man full frihet när man gick hos läraren då, konstnären Tor Bjurström på Valand. Han gav dem full frihet. Mm. Och det var ju revolutionerande för den här typen av måleri då. Mm.
Och miljön vi är också varm och härlig, för det är målat, ommålat här, märkte jag. Mm. Vem är det då? Är det också en konstnär i sig som har planerat det?
Nej, det är det inte, men här har vi har ju varit flera som har jobbat med det här och här har vi haft med Maria Örnell som är konstnär och inredningsarkitekt. Mm. Och vi hade ju en idé om att vi ville återskapa lite grann utav tidsandan ifrån kring 20-30-tal. Och här inne kan vi ju se då det här, de här lite mer typiska art deco-färgerna, rött och den gröna färgen här som man ser på skärmarna och den lite mörkgula färgen. Så att det knyter an lite grann till den tiden och även den här kafémiljön som man kan se här i mitten av salen. Den vill ju liksom knyta an till det här med deras sociala liv. De här eleverna när de gick på Valands konstskola och de träffades och umgicks mycket på kaféer, ölkaféer och så vidare. Mm. Det var ju där man hade alla sina diskussioner kring filosofi och litteratur och framförallt konst. Mm. Och hur man ville liksom, vad man hade för drömmar i livet och hur man ville gå vidare och vad man hitta för utställningsmöjligheter och så. Det var ju inte så lätt på den tiden att ta sig fram som konstnär i den här tiden som var efter första världskriget, mellankrigstiden då. Mm. Det var ju hårda villkor för många. Mm. Men det vill vi ju också liksom berätta om i det här. Och vi berättar ju också om det i den speciella utställningskatalogbok som gavs ut nu i samband med utställningen. Där kan man läsa mer om den här historien kring hur Göteborgskolorismens närvaro, hur helt enkelt. Mm. Mm.
Och nu inför påsk är den ju här. Kommer det finnas möjlighet att ta del av en sån här folder eller någon information om man vill förstå mer?
Ja, det är ju lite, det finns ju texter att läsa på väggen och lite introduktionstexter och så. Dels här i stora utställningssalen, men även ute i foajén så kan man läsa mer om just konstföreningens betydelse då för konstlivet på Falbygden under 80 år. Men sen kan man ju också då läsa vidare i katalogen som finns då. Mm. Och där kan man också läsa om de här. Det fanns ju lite olika konstnärskolonier på västkusten. Till exempel på Orust och nere söder om Kungsbacka, Hanshals. Man kan ta del av det. Och man kan också läsa om de konstnärer som hade en lokal anknytning hit till Falbygden. Mm. För när vi började jobba med det här då upptäckte vi att ja, det var någon som hade bott här nere vid Hornborgasjön under senare delen av sitt liv. En av de kvinnliga konstnärerna, Aina Marmén Sundborg heter hon. Mm. Hon levde nere i Broddetorp med sin man. Och sen fanns det även en annan konstnär som var född nere i Sätuna som heter Sven Moell. Och det hade vi ingen aning om när vi började det här arbetet med utställning. Men det var också lite intressant att se att det fanns även Falköpingsanknytning då. Och Skaraborgsanknytning i stort också med flera andra konstnärer. Som till exempel Carl Kylberg som vi har målningar här utav. Han var ju född i Fridene utanför Jo.
Så då har alltså det här projektet eller 80 åren blivit väl firade för att det också sprider sig till att man hittar lite anknytning och rötter här. Så det blev...
Ja visst, ja, ja. Det är ju alltid liksom en liten extra krydda i det hela liksom, när man ser att det finns sådana kopplingar och då kommer man ju in på massa olika spår kring de här konstnärerna och vad kom det sig att de hamnade här och vad har de för olika släktband och så vidare. Mm. Och bara för någon vecka sedan här så fick vi kontakt med släktingar till en av de andra koloristerna, Valdemar Sjölander, som har släkt här i Falköping då. Valdemar Sjölander var en konstnär som begav sig iväg annars direkt efter andra världskriget till Mexiko och levde resten av sitt liv där. Men där har vi också fått liksom en massa olika nya ledtrådar kring historien kring de här konstnärerna. Mm.
Så då hör vi här att konst kan leda till mycket. För historia och sinnesstämningar och människor. Och då Per, hur kommer det sig att du är med i det här kolonisterna? Eller att du driver det här?
Just det här med den här utställningen är ju liksom... Den största anledningen var ju att vi ville manifestera det här med våra 80 år inom konstföreningen. Mm. Men sen är ju jag driven av det här med historia, konsthistoria, men även nutid. Vi brukar ju ha det mottot att det ska vara konst i dåtid, nutid och framtid i vår förening. Så det tycker jag är viktigt och det är ju det som driver en att försöka liksom spegla vad som hände bakåt också. Mm. Och då har ju vi då inom konstföreningen speciellt riktat in oss på olika riktningar inom konsten. Så det gjorde vi ju förra året och höll vi på att läsa om alla de här mest kända Göteborgskoloristerna. The Big Five brukar vi ju prata om. Då är det ju Inge Sjöler och Åke Göransson till exempel bland dem då, Ragnar Sandberg. Så då hade vi varje tillfälle vi träffades då. Så vi var ju 25-30 personer som läste om det här och som gav oss iväg med buss ner till Göteborg och tittade på den här stora utställningen som var där då förra året som heter Den underbara färgen. Så där var ju också en inspiration till den här utställningen och det som gjorde att vi tog steget och bestämde oss att vi skulle ha den nu här under våren.
Kul. Och hur många är utställare just här i den här salen nu?
Här på utställningen är det 27 konstnärer 27. Som är med. Så att,
det är också en hel del.
Det är många.
Har du någonting här som vi skulle kunna beskriva?
Vi kan väl gå fram till den här skissen här. En oljeskiss till den helige målaren. Och då är vi ju inne på en av föregångarna till Göteborgskoloristerna, en stor inspiratör, Carl Kylberg. Och de flesta, även om man inte har så väldigt stort konstintresse, så har man kanske hört hans namn i alla fall. Och han var ju då född i, som jag sa tidigare, i Fridene. Mm. Och växte upp där, och där har vi fått en hel del till livs kring historien, kring hans familjeshistoria. Men det här verket då, det är ju alltså en skiss till den färdiga målningen sen, som heter Den helige målaren. Och man kan verkligen se liksom hur, speciellt när dagsljuset har kommit in här, när det blir solbelyst, så lyser ju hela den här målningen liksom. Mm. Och vad jag har förstått så blev det också ett av hans egna favoritverk som han behöll hemma. För att det var bara några dagar sedan som jag bläddrade i en bok om Carl Kylberg, och då kunde man se att den här tavlan hängde då ovanför hans säng i sovrummet. Så att den där fanns ju kvar i konstnärens hem under hela hans liv, och sen så har ju den då, nu hänger den här.
Ja, ja. Wow, det är fantastiskt hur det konst att, tar sig vidare.
Ja, och den har ju sin speciella historia, och det är därför vi också har satt upp en återgivning här, ett foto utav det färdiga verket som finns ute i någon annan privat samling någonstans i Sverige. Vi vet inte exakt var den hamnade. Mm. Ja. Men oljeskissen har vi här, så det är jätteglad. Ja. Och även porträttet av hans hustru Rut är ju liksom kraftfullt. Han var ju känd för att använda liksom de här grundfärgerna, liksom fyrklang kan man väl säga, utav färger med blått, rött, gult och grönt i alla sina målningar. Och det är ju mycket speciellt liksom. Ja. Hans måleri.
Precis. Och den här broschyren, eller?
Ja, utställningskatalogen.
Där har vi ju en flicka på bilden.
Ja.
Och är det... Det är någonting som symboliserar hela utställningen. Eller jag tänker att den var lite ikonisk här. När man kom in i salen så ser man den rakt framför sig. Och så har man redan sett den.
Precis. Den är i fonden här när man kommer in. Och det, vi valde ut den för vi tyckte att det var en kraftfull bild. Som skulle också kunna göra sig bra på en affisch. Och den hamnade ju även på boken sen då. Mm. Mm. Och den... den är ju då målad utav en utav Valands, eller någon som gick för Tor Bjurström, Nils Nilsson. Och han växte upp under helt andra förhållanden än Carl Kylberg. Carl Kylberg var ju liksom lite, det var ju lite övre medelklass och överklass förhållanden. Men Nils Nilsson växte upp under väldigt enkla förhållanden i Göteborg och Malmö. Men fick ändå möjlighet sen att börja på Valands konstskola. Och där blev han lite grann en av förgrundsgestalterna faktiskt. Många började måla som honom för att han använde den här starka färgskalan. Och till skillnad då från någon annan av hans klasskamrater som heter Carl Andersson. Han målade mer i dova färger, men det var ungefär halva klassen eller halva gruppen av elever följde i Nils Nilssons spår. Mm. Och sen är han också lite sticker ut bland de här konstnärerna tack vare att han målar väldigt mycket porträtt och människor i olika konstellationer, människofigurer och försöker spegla och relationen människor emellan. Så på det sättet skiljer han sig väldigt mycket från de andra koloristerna som kanske mer, där det handlar mer om landskap och stilleben och så vidare. Men han var ju specialist på det här att återge stämningar emellan människor och så vidare. Och den här flickan kan man ju, vet inte vad du tycker själv, men det är ju liksom, hon ser ju lite sådär.
Jag tycker det känns som en väldigt mjuk människa, men med en form av, jag vet inte, redan tidigt kanske bestämd. Mm. En liten domma. Och flicka med rosett. Ja, det känns dåtid.
Dåtid, ja. Jo, klädseln och det här. Och man kan ju se liksom, tolka in mycket i hennes uttryck och sådär. Hon kanske inte ser... Hon är rosig i kinderna och ser väl ganska så ut och må bra fysiskt, men ändå kanske har lite tankar och lite inåtvänd och lite begrundande och kanske inte helt glad för tillfället. Mm. Så att det är ju det som är så spännande att titta på den här typen av bilder och försöka. Han vill ju förmedla en känsla helt enkelt till betraktaren, och det lyckas han ju med i den här bilden, tycker jag.
Det tycker jag. Vad den här utställningen, vad känner du själv är det viktigaste med när man går in här? Vad ska man eller uppleva, eller vad tänker du?
Man ska ju bara gå liksom in, och därför har vi ju medvetet valt att inte ha en massa olika texter om varje konstnär på plats inne i salen. Mm. För då är det risk att man liksom, då går man in och läser direkt och så blir man styrd av texten, utan här är det ju liksom det första intrycket. Man ska liksom känna vad förmedlar det här till mig? Vad ger det för känsla? Mm. Vad har konstnären haft liksom, vision med det här? För att det är ju ändå det som utpräglar hela Göteborgskolorismen, att det ska vara visioner av verkligheten. Mm. Det är ju inte realistiskt att avbilda någonting, utan det är ju liksom att ge en vision av det viktigaste i stunden.
Mm. Mm. Så till lyssnaren då, hur mycket tid tycker du att man ska lägga här? Eller går inte kanske bara springa in och...
Nej.
Utan man kanske behöver en viss tid.
Man behöver nog en viss tid och gå i lugn och ro och gärna återkomma.
Mm.
Det har vi haft flera av besökarna här som har sagt att många var ju här på invigning till exempel när vi invigde Peters.
Mm.
Patrik Steon var ju här och invigde konsthallschefen i Göteborg.
Mm.
Konstmuseichefen ska jag säga.
Ja.
Då var det 130 personer här inne, och då är det svårt att ta in.
Ja.
Så att man kanske kommer tillbaks och gå i lugn och ro på en vardag om man har möjlighet.
Ja. Och hur är öppettiderna här, och hur länge kommer den stå här, den här fina utställningen?
Utställningen kommer att vara kvar fram till 11 maj då.
Mm. Mm. Det är bra att veta.
Ja.
Så har man lite tid på sig att göra det igen.
Exakt. Mm. Och sen har vi ju under hela utställningens gång då.
Mm.
Vi har ju en föreläsningsserie som börjar i morgon den 16.
Mm.
Mm.
Och hur gör man då för att anmäla sig?
Då anmäler man sig till museet direkt då, på deras hemsida eller... genom att ringa så kan man anmäla sig, och där kommer vi då börja imorgon med Eva Zetterman som kommer att göra några nedslag i de här kvinnliga konstnärernas liv och levande liksom, då, deras konstnärskap.
Mm.
Och sen nästa vecka kommer Lydia Sandgren som är känd som författare och Augustprisvinnare. Hon kommer att berätta om de här två konstnärerna som drabbades av psykisk ohälsa. Åke Göransson och Inge Sjöler. Och sen den 11 maj så avslutar vi då utställningen med också en föreläsning om ett av verken här som vi tittade lite grann på innan här. Mm. Utav David Larsson som har också lokal anknytning till Skara. Han kommer att föreläsa om de två bröderna, Frans och David Larsson.
Så ni hör ju att det är väldigt unikt och väl värt att besöka. Väldigt fin och rogivande miljö tycker jag. Det går att bara sitta här och njuta. Så ja, har man inte tid under påsk så har man kanske tid en annan dag.
Just
och det känns viktigt. Tycker du att det känns viktigt?
Det känns väldigt viktigt det här, och särskilt viktigt idag tänker jag, för att det här var ju en tid som då det var väldigt mycket oro både ute i världen och hemma. Det nämns ju i katalogen, beskriver ju den här historien liksom med den stora depressionen, Krügerkraschen och 30-talet och sen krigen som var.
Mm.
Och stämningarna idag påminner ju väldigt mycket om hur det var då. Att vi behöver någonting annat som en motvikt till allt det här mörka och tragiska som liksom händer ute i världen och här hemma. Och då är ju konsten en viktig del i det här. Liksom, att få en upplevelse utav en delvis annan verklighet, men också en påminnelse om var vi är någonstans, och en påminnelse om hur viktigt det är med relationer och att leva överhuvudtaget och vara mitt i, mitt i konsten.
Mm. Mm. Så mitt i hjärtat här i Falköping nästan, museet. Ta er hit och kika på utställningen Färg, form och frihet. Tack så mycket.
Tack ska du ha. Mm.